Värvet görs i samarbete med Acast.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt, överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Ruddickandet är nog det enda grejen som jag kände typ så här. Det här ser jag ett problem. För weedet definitivt, eftersom weedet också var mer av en så här vardaglig grej för mig. Alltså jag rökte ju hela tiden, så jag var konstant bäng. Men jag var ju också relativt funktionell bäng. Min alkoholkonsumtion däremot var mer problematisk, för när jag väl drack, jag drack rejält.
Allt kom på en gång när han slutade röka weed, säger han själv. Barn, en karriär, hjärtattack. Och det är väl också lite så det känns, förutom det där med hjärtat då. Även om han varit en del av komikervärlden i över ett decennium, inte minst känd för turnéerna Sämst med Branne Pavlovic och Jonathan Unge, och dessutom syns i sammanhang utanför scenen som i film och tv, är det väl med succén Invandrare för svenskar på SVT som det på riktigt smällde till för Ahmed. Så, har det öppna snacket om gräsrökande ställt till det för honom på public service-bolagen, och tar han hand om sig bättre nu? Snart vet du. Programledaren, komikern och skådespelaren Ahmed Behran är Värvet avsnitt 624. Här kommer han. Du borde rimligen komma direkt från teatern nu.
Det är exakt det jag har gjort.
Ja.
Och vi körde vår första föreställning. Vi hade det vi kallar för skolpremiär. Det var typ två gymnasieklasser och en mellanstadieklass där, som vi inte brukar, den är för lite äldre. Mm. Men det var svinfett, så ja, så jag har precis kört första föreställningen.
Men alltså, den verkar ju ha tagits emot otroligt fint.
Ja, sjukt bra. Alltså långt över förväntan. Alltså när vi gjorde den här pjäsen, eller när jag fick frågan från för början, så tyckte jag att det var nice, kul. Jag känner också de två som har skrivit den. Det var deras första pjäs. Mm. Så de hade skrivit, vilket jag bara var så här överexalterad över. Och sen när vi började spela den Så att man fattade lite typ så här, ah shit, folk relaterade den här på ett helt annat sätt än vad jag trodde att de skulle göra eller vad förväntningarna låg. Utan verkligen typ så här, spelade ingen roll vem det var som satt i publiken. Alla hittade någonting som bara höll fast dem i själva pjäsen. Antingen var det typ så här, att folk var så här, ah, för de som inte vet, 8 kvadrat är ju en pjäs som handlar om två bröder och deras 8 kvadrats sovrum då. Så folk har beskrivit typ som ett kammarspel. Hur man får se hur det är inne i två bröders sovrum och deras relation och sånt. Mm. Så det är väldigt många som var typ så här, ah, det var exakt så här det var mellan mig och min brorsa. Wow, vi delade också våningssäng och typ så här, känner igen tjafsen hit. Och det är många kvinnor som har varit typ så här väldigt nyfikna på hur det ser ut i pojkrummet och kände typ så här, ah, nu har vi fått en inblick i den världen. För som jag fattat det så är inte det någonting man får se väldigt ofta. Mm. Just typ så här, bröders relation i det tajta lilla utrymmet. Mm. Så nej, så det har varit sjukt. Folk gillade den, alltså, vi sålde ju slut om ganska snabbt och samma sak med den här rundan också, typ biljetterna flög.
Du, men liksom att göra en föreställning och sen komma hit någon timme senare, det är inga problem för dig?
Vi får se hur det går.
Okay.
Det kanske blir att du känner det här avsnittet typ så här, vi lägger den åt sidan.
Nej, det tror jag inte. Men för jag har ju jättesvårt för det där med liksom att, jag menar, att växla energi. Jag har pratat mycket om det.
Nej, jag tror för mig är så länge jag håller igång så är det lugnt. Jag tror typ hade vi sett typ en timme senare, två timmar senare, typ så hade jag fått ett utrymme för att landa, då tror jag det var mycket svårare. Mm. Men nu så var det verkligen bara typ så här, vi körde, vi var klara, tackade alla, klädde på mig, hoppade in i bilen och åkte hit. Mm. Så då är jag fortfarande lite uppe i varv. Mm. Så än så länge känns det här. Sen kommer jag sova jättebra ikväll. Mm. Men just nu är det bara tjo.
Ja, vad skönt. Du, jag tänker på, du har liksom programlederiet, du har skådespeleriet, du har komikerkarriären. Ska du göra alla tre i alla tider?
Ja, faktiskt släng in astronaut och parkour också om du går på toppen av det. Men ja, definitivt. Alltså, grunden är ju stand-up, så det är ju det som har lett till att jag fått göra alla de andra grejerna. Och jag känner ju inte någonstans att jag vill att de dörrarna ska sluta öppnas upp. Jag vill ju testa mer och mer saker. Sen har jag haft en väldigt tacksam resa där jag får testa skådespeleri, där jag får testa programlederi, där jag har testat radio. Alltså jag får doppa fötterna i lite allt möjligt. Förutom typ sång och dans. Det är väl de få fälten där jag känner så här, det är lugnt.
Okay.
Där kan jag nog hoppa över. Men ja, allting som jag håller på med nu vill jag jättegärna fortsätta med så länge som möjligt.
Kan vi prata lite om skådespeleriet? För det har ju tagit ganska mycket tid för dig ändå, liksom, eller?
Ja, och det har tagit mycket det sista året. Alltså det var de sista... 2020 gjorde jag min första pjäs. Och då var Melody Farchins Miseria. Så det var första gången jag fick köra teater. Det var jättekul. Samma dag körde två runder med den. Och sen nu har jag kört 8 kvadrat förra året och det här året. Och...
Men du glömmer att du spelade huvudrollen i en långfilm 2018 typ.
Ah, hjärtat. Just det, du ser mitt närminne. Därför det är bra att ha så här Wiki och IMDb. Ja, gjorde hjärtat var ju min första riktiga skådespelargrej. Mm. Och det var också samma sak där. Jag fick börja med att göra en huvudroll i relationsdrama. Mm. Så efter att ha gjort det så kände jag väl typ så här, nu kan jag göra vad som helst. Alltså nu är det nog ganska lugnt. Det var lite min introduktion till skådespelarvärlden och yrket i sig.
Mm. Tyckte du om det från the get-go?
Ja, alltså jag gillar ju att lära mig nya grejer, så jag tyckte det var kul att få testa. Jag kommer ihåg att jag var väldigt fascinerad över maskineriet bakom. Alltså som komiker, eftersom det är bara typ så här, jag skriver mina skämt, jag går, så länge någon finns en ljudtekniker som har satt på en mic så är vi ganska klara efter det. Köttar, går det bra, fuck it. Men jag tror det här var första gången, och också eftersom jag började med stand-up, inte tidigt men relativt tidigt, jag har aldrig haft något riktigt annat jobb. Jag har bara haft typ så här strögrejer, men inte aldrig jobbat i så här, ett team på det sättet. Så jag tror när jag spelade in hjärtat så var jag väldigt fascinerad av bara hela teamet, alltså typ så här, ljud, ljus, regi, skripta, alltså, och att se alla de här pusselbitarna jobba tillsammans för att då göra den här produkten. Mm. Och det kommer jag att jag kunde brukar sitta på golvet och bara kolla på alla som ett barn, ett 2 meter långt barn, som säkert också var bäng. Men att verkligen bara vara så här, det här är sjukt, att ni får det verkligen att funka tillsammans. Och sen själva skådespelandet i sig tyckte jag var kul. Just också eftersom Jag använder inte så mycket skådespeleri i min stand-up. Typ jag går inte in och ut ur karaktär eller någonting. Jag, mer typ så här, jag berättar det jag tycker och tänker eller det jag har grubblat på. Så för mig var det också bara var jättespännande. Att de var typ så här, nu ska du gråta. Jag var så här, varför då? Mm. De bara, men du ska göra det. Jag var så här, okej, hur? Och försöka lista ut den delen. Gråta var inte lika hemskt som den scenen där jag behövde dansa. Det var nog den scenen som jag var med så här. Jag kan gråta naken om du vill, men jag vill inte dansa på film.
Okej. Okay. Det var ju, annars var det ju ganska mycket hångelscener för pengarna.
Det var det. Mm.
Du. Det var konstigt att jag hade sex nu.
Ja.
Jag var ändå inte sugen.
Hade du träffat din tjej?
Ja. Mm. Ja. Så jag lärde känna henne.
Nej, men hade du träffat din... Alltså din
Maja.
Mamma?
Ja, no, nej. Nej, Maja hade jag inte träffat.
Jag hade nog tyckt att det var lite jobbigt ifall jag hade hånglat så mycket på arbetstid.
Ja. Det hade varit jättesvårt att förklara. Nej, det var en lucka där jag faktiskt var single and ready to mingle. Nej, men jag var single, så det var lugnt. Jag hade ingen som jag behövde...
answer to.
Ja, förutom typ så här mamma. Men det var lättare. Men Maja träffade jag efter. Hon träffades ungefär runt den tiden det var premiär på filmen. Så typ så här, den 2018 och sånt. Så jag sa, jag ska ha filmpremiär för hjärtat. Vill du gå och kolla? Hon bara, det är lugnt.
Jag fattar. Ja, fan, hur hamnar vi här? Ja, just det. Hur, om du tyckte att det var lätt för, liksom, eller...
Alltså jag skulle inte säga att det var lätt, men jag har också en tendens där jag bara, vilket jag var lite samma när jag började köra stand-up också, att jag var bara så, men vi testar och ser, vad är det som värsta, det värsta som kan hända är, det går åt helvete. Okej, antingen har jag lärt mig någonting eller så går jag vidare. Mm. Så det var väl lite det som var min inställning också. Och det som var kul med just inspelningen på hjärtat är att det var väldigt många där som också hade sin first. Alltså inte typ att de var främmande till jobbet, men det var typ så här, kanske första gången personer som hade ljus, typ såhär, nu är jag ljusansvarig, eller personer som filmade kamera, typ det är första gången jag är. Så det var jättekul att se samma sak där också, hur alla bara kom in i sina roller. Folk var väldigt kreativa i den arbetsprocessen, så jag tror det var det som också tyckte var kul att se, att det var bara alla de här människorna som jag tänkte först, typ såhär, jag har gjort det 100 gånger förut, och de var typ såhär, nope, första gången jag också får hålla de här tyglarna. Så vi alla hade lite av en liknande resa. Samma sak för Fanny också, det var hennes första långfilm, så det var hennes regidebut. Hon skådespelade i den, hon skrev den. Så det var verkligen bara ett gäng folk som bara sa, okej, låt oss se hur det här går. Mm. Och att folk var väldigt villiga för att få det att funka. Mm. Vilket var jävligt fint.
Mm. Men hur är det med väntan? Är det inte mycket väntan? Du är för sig med.
Ja, exakt. Så jag är med. Så jo, det brukar, så jag har varit med i andra grejer, det har väldigt små roller. Och där är det verkligen så att du kommer dit och chillar och hänger. Och sen använder de dig de 10 minuter eller vad de behöver dig. Och sen är det typ så att softa, chilla, så får du komma tillbaka. Jag var ett projekt som jag var med, men det var ju för sig tungt, för då fick jag bara hänga i Ungern i en vecka och bara turistade mellan mina scener. Men i den här filmen så var det ju, det var en del chill, men också ganska skönt när du spelar en karaktär som är deprimerad. Det var väldigt många av mina scener som var i sängen. Mm. Så jag kunde verkligen... Jag tror till och med det finns någon scen i filmen där jag har däckat på riktigt. Mm. Där de bara säger, idag ska vi spela in när du låtsas sover. Mm. Och så jag vaknade upp någon gång av att folk håller på att garva. Jag var så här, vad händer? De bara, du snarkar. Jag var så här, method acting.
Tänker du att du ska skriva en film eller en pjäs eller whatever själv?
Ja, man är ju definitivt sugen och intresserad. Mm. För jag tror det väl det också, typ så här, till och med från att jag började med stand-up, jag hade ingen riktig riktning från början. Jag hade ingen tanke på vad det var jag ville göra med det här, utan det var bara så här, jag gjorde en grej som jag tyckte var kul. Och jag kommer ihåg att det var någon som frågade mig typ så här, men vad är typ så här, ditt endgame? Vad är ditt slutgiltiga mål? Typ så här, vad vill du göra? Och det, som det barn jag var, så var jag bara så här, alltså jag vill bara skämta tills det tar slut. Mm. Alltså jag kan skämta för resten av mitt liv. Sen med tiden har man ju fattat typ, okej, men nu har du massor med vägar som öppnas upp, typ så här, vilka vill du vandra ner för dem? Och jag tror att skriva är definitivt någonting som man tänker på att man vill göra. Sen vilket format det blir, jag vet inte. Det är ju jävligt coolt med till exempel då Simon och Murre, de två som skrev 8 kvadrat, som verkligen så här, de har inte skrivit något, typ så här, Murre är poet, eller inte, Simon är poet, Murre har skrivit en bok, vet jag, från innan. Men de hade aldrig skrivit en pjäs. Och så bara fick de den här möjligheten att bara tröcka ut en pjäs på någon månad. Som också var svinfet. Mm. Så man blir lite sugen själv också. Bara typ, okej, fett. Det är inte kanske det högsta berget att bestiga. Alltså typ så här, bara ta dig upp, se vad som händer därifrån.
Mm. Men det här då att du faktiskt liksom pull it off alltså så här, som du sa, du får liksom en huvudroll direkt, ja, i en film så här, ni får jättefina skriverier för din, kanske för den första också, jag hittar ingen recension, mm, men definitivt för den andra liksom. Ja. Alltså hur kommer det sig? Varför lyckas du?
Alltså. Ah, det är en definitionsfråga. Jag vet inte fan.
Ja, men det gör det ju.
Ja, alltså det har gått bra för mig i de projekten som jag har varit med om, vilket har varit nice. Men jag tror väl också att det kommer lite från... Det är lite skönt att inte veta vad som är rätt och fel. Och typ som med min första pjäs hade jag en jättebra regissör. Olof, du har också varit en bra regissör i 8 kvadrat. Mm. Men Astrid, eftersom hon var min första regissör i den teatervärld, så hon fick verkligen ut grejer ur mig. Typ så här, okej, nu när du spelar den här karaktären, jag behöver se det spela. Typ, jag spelar, alltså i min serie så hoppar vi mellan karaktärer. Så typ, jag spelar min huvudkaraktär, men sen spelar jag också typ en 15-årig förort tjej med lösnaglar och hela kit. Jag ska spela mamma ett tag.
Mm. Så det är hon, alltså den första pjäsen?
Det är första pjäsen, exakt. Det var i min serie. Så hon hjälpte mig verkligen att bli bekväm med det. Alltså typ så här, okej, vi har samma sak också inför när vi höll på med hjärta, att jag vet fan, jag jobbade en del med också bara för att jag ska bli bekväm med att jobba med en kamera. Så jag har haft bra folk under resans gång som har gett mig lite verktyg som jag kan jobba med. Och sen efter det är det bara så här fritt fall. Alltså typ så här, nu kör vi. Om någonting är jättedåligt eller suger, så har jag bra människor runt mig som jag vet kommer vara typ så här, det här gör vi inte om, utan det här gör vi på det här sättet. Jag behöver att jobba på det här, pappa. Så jag har ändå känt mig trygg i de här produktionerna.
Mm.
Och sen är det bara överfett att det går hela vägen hem.
Mm. Samma sak med IFS ju. Ja. Där kändes du också liksom som klippt och skuren och med sånt jävla självförtroende liksom från första rutan.
Men där var det också en annan sak. Alltså jag tror programlederi, alltså kontra skådespeleri, programleder inte så jättelångt ifrån stand-up. Alltså det är typ så här, det är som att hosta, alltså det är att programleda IFS i stort sett som att hosta en kväll på Big Ben.
Mm.
Alltså förstår, jag ska bara se till att stämningen är bra, att lite skämt flyger här och där, moden är på topp och så håller vi bara igång energin. Alltså du är bara en typ som någon form av tågförare i den rollen, vilket jag tror var en tacksam inställning att ha, för det gjorde att folk tyckte jag såg så jävla naturlig ut i rollen.
Ja, det gjorde du.
Ja, så det funkade. Det
var lite bättre klädd bara.
en kväll på Big Ben. Ja. Ja, det var länge sedan du var på Big Ben, Kristoffer.
Ja,
folk sitter där med monokel och gud vet vad. Nej, men det var det. Och jag kommer ihåg där också när vi körde piloten för den. För då hade vi några som jobbade på SVT som var där och kollade. Och jag kommer ihåg att ena snubben blev så jävla ställd. För han var bara typ så här, vem fan är du? Alltså typ så här, vart kommer du ifrån? Och med mitt ego så var jag också typ så här, det är jag som är Ahmed. Typ så här, hur vet du inte? Typ jag har kört stand-up i 16 år. Men man fattar inte att det finns en hel värld utanför en stor bubbla som kanske aldrig hade hört talas om. Så de var ju också bara typ så här, oh, typ så här, sitter du och övar programlederi hemma? Eller det är så här, nej, jag är komiker, jag kör stand-up och jag har hostat jättemycket.
Mm.
Och så fick jag jobbet.
Och sist men inte minst, vår otroliga programledare Ahmed Bera.
Välkommen till IFS, programmet som definitivt kommer få public service nedlagt. Mitt namn är Ahmed Bera och du tittar på Frågesporten om all kultur i Sverige.
Berätta om den där piloten, hur liksom fullskalig var den? Hade ni någon slags liksom scenerier och skit?
Vi hade, inte det scenario som vi har i själva nu, men jag vet att vi hade lyckats bygga upp någonting som gjorde att, att panelisterna kunde sitta på 2 rader.
Okay. Mm.
Och då tror jag också att de var 10 stycken och sen hade vi dragit dit en publik på typ kanske 40-50 pers. För vi spelade in också typ så här, om det var typ så här på en tisdag mitt på dagen eller någonting. Så vi fick låna studiet, de gjorde lite nice och sånt och sen körde vi. Så det var inte alltså så som det ser ut nu, men det var någon miniatyrvariant av det.
Mm.
Och det flög verkligen. Alltså så här, vi hade 40 personer i publiken, försökte nå typ så här, vad ska man säga, den målgruppen som var ute efter. Så det var många med invandrarbakgrund, lite olika åldrar, en del SVT-folk. Men från att vi satte igång, alltså typ så här, skratten flög i lokalen, panelisterna hade svinkul, det var skitkul att tugga med de tävlande. Så ganska snabbt efter den inspelningen så var vi alla typ så här, vi har någonting här.
Och du behövde liksom inte testa för din roll, utan den var din.
Den var absolut inte min.
Okay.
Den var inte, när Micke hörde av sig till mig så var det mest väl typ, han tänkte typ att han ville bolla idén med. Han bara, kan jag bara få bolla en idé med det som jag har typ. Och då var jag så här, absolut, och så bollade han den och så berättade han typ så här, jag tänker med, man har man som panelister, han berättar vart ursprungsidén kommer ifrån, bara bam.
Var så kom så den ifrån då?
Prat i kvadrat.
Ah, okej. Okay. Mm.
Det är den,
ja,
den.
Någon gammal sån Kryddan Pettersson.
Exakt.
I kvällens prat i kvadrat. Thomas Pettersson, lycklig men förvirrad. Miridell i lånta fjädrar. Göran Rudbo med den rätta touchen. Åsa Gustafsson kör sitt eget rally. Peter Settman raggar vidare.
Det är exakt. Så det är grund, alltså grundtanken. Så han hade sett något gammalt klipp av Prat i kvadrat. Och så var det, jag tror de hade typ så här fyra stycken som hette Lasse. Som var med, alltså fick Micke den genialiska idén, typ undrar hur det hade sett ut om man hade gjort något liknande program idag.
Mm.
Och sen var det faktiskt att jag slängde in mig själv i potten för programledarrollen.
Mm.
Så bara lade jag som förslag, jag bara, men vem har du som programledare? Så berättade han, men jag typ tänkte den och den. Han bara, vet du någon? Han bara, vadå? Han bara, har du någon som du skulle kunna tänka dig? Jag bara, jag skulle lätt kunna tänka mig göra det. Och då var han typ så här, ja, så han bara, vi får se. Men så kom vi fram till, typ, men du kan få köra piloten i alla fall. Så piloten kan du få programledare och så ser vi hur det går. Och så gick det som det gick och nu, boom, tre säsonger in, jag är fortfarande kvar.
Ja, vad kul. Hur har den här resan varit för dig då?
Sinnes. För vet du vad grejen är? Det är otroligt mycket som har hänt på ett par få år. Så det är verkligen, jag tar väl det man kallar catch-up-effekten eller någonting. Så samtidigt som det känns som att det var typ igår vi spelade in piloten, det var igår... Jag skulle göra en eller andra. Tre säsonger av EFS. Två olika pjäser. Jag har fått två barn. Hjärtattack. Alltså, det är så mycket fucking grejer som har hänt mig de här fyra sen 2020, sen pandemin. Så det är bara sjukt. Allt är bara sjukt. Jag vet inte om jag riktigt har landat i det. Jag vet inte om jag riktigt har fattat själv vad det är som händer. Jag tror också typ jag har kvar inte en gammal bild av mig själv. Men typ som jag ska åka ut på en egen turné. Och turnén heter Inget driv. För det är typ så jag har sett mig under större delen av mitt liv. Alltså typ så jag har varit ganska lackadaisical. Inte att jag är så oambitiös, men jag är inte den mest ambitiösa heller. Och så är jag på att snacka med en kille som jag jobbar med väldigt nära operationsbolaget. Och så var de typ så här, vi borde ses nästa vecka och så ska vi snacka ihop oss lite typ. Och jag var typ så här, ja absolut, när som helst. Efter lunch är jag klar. För jag tänkte jag bara, jag har teatern på morgonen och sen är jag klar. Så de bara, okej, okay, ska vi välja en dag? Och så bara kollar jag, så jag bara, ah nej vänta, fredag är Göteborg, torsdag gör det här, papapam. Så typ så här, hela veckan hade jag typ 40 grejer som jag inte bara hade tänkt. Och, och Stefan reagerade på, han bara, det är verkligen kul att du har en show som heter Inget driv. Så jättelångt svar på din fråga, men just nu är jag bara mitt i det. Försöker njuta så mycket som möjligt av det, inte ta det för givet och bara se till att det fortsätter rulla.
För att jag... Nu kanske det blir konstig ordning här, men jag skulle vilja att du berättar om en grej som jag antar att du inte gör varje dag. Och det är ett gig som du hade på Engelbrektskyrkan 1 januari i år. Och då var du liksom någon slags keynote speaker där.
Ja.
Berätta, vad pratade du om?
Jag fick hålla nyårstal på Engelbrektskyrkan.
Mm.
Till en grej som de har. Så de har Beethovens 9:e symfoniorkest som skulle köra, så de har orkest. Och så brukar de ha någon som håller ett tal på nyårsafton och nyårsdagen. Och jag fick det gigget via Pontus Ströbeck. Så han hörde bara av sig, han bara, jag vill hålla ett tal i kyrkan. Jag var bara så här, ursäkta? Han bara, ja, men så de har det här nyårstalet. Min tjej jobbar i kören, de letar efter någon, de är intresserade av dig. Typ så här, kan jag ge dem ditt nummer? Och det där jag menar med att bara hoppa in med båda fötterna. Jag var så här, ja absolut, varför inte? Mm. Och så pratade jag med... Pontus tjej som då jobbar på kören. Och jag kommer att jag var så jag bara, men ni vet att jag är muslim. Alltså bara typ, så hon var så här, jag tror han vet det. Det borde vara lugnt. Jag var så okej, jag bara dubbelkolla för. Men det var jättefint.
Och vad pratade du om? Jag är så nyfiken på det. Jag hade nämligen en god vän i publiken som var helt tagen. Han sa det så här, ja.
Okej. Okay. Vad fan pratade du om? Typ så här, allting som har hänt, vad ska man säga? Typ så här, sista åren. Även om jag har haft ett väldigt bra liv så har världen haft det väldigt jobbigt. Och det känns som att det är bara den ena huvudvärken efter den andra. Så jag pratade väl en del om det och att man typ inte ska ge upp. I guess. Att jag var bara typ så här, typ så här, nämnde lite grejer som en omvärlden, men sen överlag bara typ så här, så i slutändan handlar det om att typ så här, ta hand om dig själv. Tar du hand om dig själv blir det mycket lättare för dig att ta hand om dina nära och kära. Och tar ni hand om varandra så får ni det alla mycket bättre i slutändan.
Mm.
Även om det känns som att jorden håller på att gå under vart och varannat år, typ så här, den kommer inte göra det. Människan har tuffat igenom svårigheter förut, jobbiga perioder, världskrig, det ena och det andra, typ så här, men vi står kvar här i slutändan för att vi kämpar. Så det var typ det jag snackade om.
Och jag tänker mig att det kanske går ändå, och det var det jag hoppades på, att göra liksom en något slags brygga mellan det talet och det faktum att du liksom kommer till den här insikten att vad fan, vadå inget driv, jag har ju trots allt, alltså det känns som att du tar dig själv på kanske ett större allvar idag än du har gjort tidigare, och att det är någonting med din självbild som kanske då eventuellt skeva lite, eller?
Ja, och jag tror också, typ, jag har inte alltid varit en slacker. När jag blir intresserad av någonting så gör jag allting jag kan för att bli bra på det snabbt. Så typ när jag bytte grundskola i högstadiet gick det väldigt snabbt för mig för att få upp mina betyg. För att helt plötsligt tyckte jag var intressant med skolan, och då la jag allt mitt krut på det. Samma sak när jag började spela basket, jag kom snabbt. Sen är det bara någonstans på vägen som alltid händer att jag blir bara så, ah, fuck it. Och sen släpper jag allting och så låter det rinna ut i sanden. Mm. Och sen hade jag en lång period där jag verkligen levde mig in i slacker-roll. Alltså det var typ så här, det var bara livsnjuteri som handlade, som var det viktigaste för mig. Så jag hade inga riktiga så här mål, jag hade inga riktiga prioriteringar. Typ så här, mitt enda prioritering jag hade var bara typ så här, jag vill bara njuta av kul. Chilla, hänga med kompisar, träffa tjejer, whatever. Typ så här, allting som jag tycker är roligt, så länge det bidrar till mitt liv så är jag nöjd. Och glömmer lite bort att typ så här, men du måste bygga ditt liv för att du faktiskt kommer kunna ha kul sen i längden också. Men jag tror att en del av det släppte lite, det blev lite bättre precis innan jag fick min första unge. Så jag vet där, jag vet tidpunkten, och det, så det blev väl typ så 2019, hade jobbat den sommaren i Malmö. Jag var på radion där. Ja, det var fett nice. Jag och Maja var där, chillade hela sommaren. Vi åkte, fucking var i Köpenhamn. Alltså vi hade riktigt så här nice sommar. Och så jag kommer ihåg att jag hade bestämt mig. Jag bara, okay, men när jag kommer hem så ska jag försöka ta tag i lite grejer. Så typ jag ska sluta med det här. Ska lägga om med det här. Börja ta tag i det här. Pam, pam. Typ så här, komma igång. Alltså, jag tror till och med, jag tror jag började lätt. Jag började med att jag bara ska börja träna. Så det var det. Kom hem, började träna. Slutade röka cig. Slutade blaza.
Alltså och, röka weed.
Mm. Ja, exakt. Tack. Och sen fick vi reda på att vi skulle få barn. Så någonstans därifrån har jag väl lyckats hålla igång någon form av motor. För, typ så här, för det var också typ så här, efter att man fick reda på att man fick barn, så var det typ så här, fuck, nu lever vi inte bara för oss själva. För innan det funkade jätteperfekt. För både jag och Maja är ganska, våra driftkostnader är väldigt låga som personer. Så vi kunde njuta och chilla och inte behöva ha den här 100 000 kronors inkomsten. Men sen så fort vi fick reda på att vi ska få barn, då blir det helt annat. Då blir det så, okej, fuck, nu måste jag börja bli mer kvalitativ med min tid. Förut kunde jag vara, också samma sak där, som ståuppkomiker är ett jävligt nice yrke på det sättet. När du har den här slack-attityden, det är så här, men jag går och giggar lite här, jag går och giggar lite där. Men någon tusenlapp där, någon tusenlapp där, plussar ihop det, till slut har du det du behöver då, så är det lugnt. Och sen nu fattar jag bara typ så här, ah, men nu har inte du den fritiden längre, typ. Nu måste du börja bestämma vad fan du ska göra. Och hur du faktiskt ska få igång den här karriären, om det här är den karriären som du ska ha. Ironiskt nog, jag tror inte att det har något med saken att göra, men ja, alltså så fort jag började sluta röka på, fan vad snabbt det gick. Grejer bara började falla på plats och saker löste sig. Men det var typ så här, för helt plötsligt var jag ute och behandlade stand-up som ett jobb längre, och inte bara en grej som jag gjorde, utan så det var typ så här, hörde av mig efter skrivjobb, hörde av mig för olika gig och pam pam pam. Saker börjar trilla på. Helt plötsligt skriver jag för parlamentet. Helt plötsligt är jag med i parlamentet. Helt plötsligt har de av sig och frågar om jag vill vara med i en pjäs. Så bara tuff, tuff. Och så bara tickar det på.
Mm. Ett kanonkarriärtips. Skaffa barn. Sonar.
Ja, så löser det. Skaffa barn och sen bara se allting falla på plats. Universum tar hand om det.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare.
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden, och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack Svea Bank.
Men du, egentligen så är vi fortfarande på, ja just det, vad IFS har betytt för dig så att säga.
Det har betytt väldigt mycket. Flera anledningar. En anledning är att det är jävligt kul att få vara med och skapa ett program som man själv hade önskat att man såg när man var yngre. Så bara den grejen. Också ännu grymmare att veta att man är med i någonting som faktiskt är historiskt och typ så här bryter ny mark. Så typ så här, vad som än händer med IFS längre fram, om det fortsätter för evigt eller om det tar slut efter den här säsongen eller någonting, bara veta typ så här, de här tre säsongerna vi har gjort, typ så här, de finns med i svensk kulturhistoria. Punkt. Alltså det går inte att diskutera. De är där, de har satt sitt avtryck och förhoppningsvis öppnat dörrar för mycket andra liknande grejer.
Mm. Jag tycker det är intressant, liksom, jag har försökt läsa i kapp lite grann vad folk har tyckt om det.
Mm.
Jag tyckte det var svårt att förstå ifall kritikerna älskar det eller hatar det.
Ja.
Vad tycker de?
Jag har ingen aning om vad kritikerna tycker, för jag läser inte. Jag läser typ inga recensioner när första säsongen kom. Jag fick en del återberättade till mig.
Mm.
Men EFS, lite som med stand-up, det är så här, jag fick min respons redan där. Så jag fick min respons på inspelningarna, alltså från publiken och de tävlande och våra gästpanelister. Så där visste jag redan typ så här. Jag har sagt så här på senaste tiden, jag tror det är två grejer som jag har gjort från att jag började med stand-up eller överhuvudtaget som jag har känt typ så här, när jag var klar med det, att jag var så här, varsågod. Typ, jag är nöjd, det här känns bra, typ världen kan få skåda njut. Och det är IFS och mitt sommarprat.
Mm.
Och med IFS, den responsen som jag har fått från tittarna är det varför jag pratar om IFS så som jag gör. Alltså varför jag pratar om det som att det är den största succén genom alla tider och typ så här, det bästa som någonsin har gjorts. För det är så tittarna får mig att känna. När de skriver till mig, när jag springer på dem, när jag träffar dem, whatever. Alltså förstår jag menar. Så jag har inte, eller för jag vet någon annan som frågar också om typ så här, hur hanterar den negativa reaktionen. Det är så här, jag har inte sett den. Jag har fått så mycket kärlek för det här programmet. Jag har inte ens haft tid att gå igenom eller vara mottaglig för folk som inte tycker om programmet av olika anledningar.
Mm.
Jag säger inte att typ så här, de är fel, ni får tycka vad ni vill om programmet. Programmet är för de som tycker om den. Så för den, varsågod, här finns det.
Mm.
Och för de som inte tycker om det, varsågod och kolla på resten av tablån. Du hittar säkert någonting du gillar också.
Mm. Men om du skulle sätta ord på det här då, liksom, för jag tänker mig att det ändå är, ja visst det är ett underhållningsprogram, men det är också ett underhållningsprogram med någon slags underliggande agenda.
Mm.
Och vad skulle du säga att den underliggande agendan är?
Att få folk, att få svenskar att tvätta sig i röven när de har bajsat. Det var nog den primära. Det var det som stod uppe på SVT. Bara så, få svenskar att tvätta röven efter att de har skitit.
Ja. Min fru vill jättegärna att vi ska installera en sån slang.
Gör det, man. Det är det bästa som finns. Se bara till att, att vattnet inte är för varmt. Nej. När du kör. För då har du helt plötsligt ett krispigt rektum. Mm. Men den underliggande agendan, vet du, det är faktiskt en fråga som är bättre att ställa till Micke. För han har tankar. Min underliggande agenda med det här programmet var verkligen bara typ, det var två grejer. Jag vill göra ett så roligt program som möjligt och jag vill slänga in så många människor med en annan etnisk bakgrund än svensk i det som möjligt. Och det var det jag fick i det här programmet. Jag har 8 platser i panelen. Publiken är en helt annan publik. Jag tror faktiskt väldigt många som tog sig till SVT-huset för första gången. Så det är väl det som är underliggande agenda. Alltså min underliggande agenda är egentligen bara typ så här, kom och skratta med oss. Mm. Alltså det är inte mer svårare än det. Typ.
Är det mycket som klipps bort som är för liksom, politiskt inkorrekt?
Nej, men det är mycket som klipps bort som är jävligt roligt. Mm. Alltså det är väl det som grejen. Typ så här, det var det som vi alla var lacka för efter första säsongen. Att vi var så här, fuck, låt bara kamerorna rulla hela tiden. För vi hade så kul mellantagningarna också. Och vilket vi har fortfarande nu också, där vi försöker få med så mycket, i alla fall typ så här för sociala medier och sånt. När det kommer till det politiska korrekta, inkorrekta, jag har ett ganska enkelt svar på det. För folk är typ, för jag vet också, det är oftast den kommentaren som brukar typ så här, få mig rynka pannan lite, är typ när folk är så, ambi, det är så skönt att ni inte är politiskt korrekta. Vilket för mig är, alltså jag vet inte om jag skulle kalla att vi inte är politiskt korrekta, men tanken är ju typ så här, alla som vi skämtar om finns med i rummet. Alltså förstår du, de finns med i samtalet. Vilket gör det väldigt mycket högre i tak. Att kunna skämta och skoja på ett sätt när alla är inblandade i det. För det är inte, vi skojar och skämtar inte om någon som inte är närvarande. Och det är det som är det sköna med bredden i panelen. Och jag tycker att det är bara ett ganska grundläggande humorrecept. Alltså jag tycker inte det är så här att vi uppfann hjulet eller på något sätt. Utan det är typ så här, ja, typ om du vill ha högre tak, om du vill ha bredare bland skämten, typ bara skaffa en bredare panel. Alltså förstår, hade det varit ett program med bara turkar som skämtar om kurder, det hade inte suttit rätt heller. Mm. Men här har vi ett program där det är så att du kommer hit en somalier, en syrian, en iraker, en grek. Alltså förstår, you name it, we got it. Så typ så här, vem vi än har skämtat om, de har också sin talan i det rummet. Mm. Och det är egentligen bara det hemliga receptet.
Ja, det är kul att ställa alla inblandade. Det är ju liksom det är verkligen unikt ju.
Ja. Mm. Nej, men för jag vet att det var också typ så här någon som jämförde det med rostmacka i någon intervju. De var typ så här, men där är ju humor typ så här. Också ganska grov och sånt. Och då var jag typ så här, jo, men det är också ett helt annat format. Alltså roast går ut på att typ så här, du ska vara så plump, så grov, samtidigt så rolig som möjligt. Lyckas du till få någon finess, absolut, ännu bättre. Mm. Men vårt program gick aldrig ut på att vi ska bränna någon eller någon kultur på det sättet. Det handlar inte så, till och med typ så här, den kritik som var typ så här, vadå, ska de försöka skämma ut svenskar nu typ så här, för att de inte har koll på allting typ så här. No, det är inte det som är poängen. Det är som vilken frågesport som helst. Det är kul att se, vad kan folk, vad kan inte folk? Kan jag den här frågan? Alltså i grund och botten är det ju fortfarande en frågesport vi gör.
Du ser bra ut i kostym.
Tack.
Ja. Behåller du dem där sen?
I wish.
Mm. Okej. Okay. Men du får inte för produktionen.
Nej, de brukar ofta hyra in. Så är det typ någon som jag får här, någon som jag får där.
Mm. Jag fattar. Mysigt ju. Ja. Mm. Du, jag funderar på, du nämnde det faktum att du är muslim för en stund sedan. Har du blivit mer religiös med åren? Jag får den känslan.
Att jag har det? Mm. Det skulle jag nog inte säga.
Nej.
Eller jag vet inte, vad tänker du på?
Jag vet inte, det var någon magkänsla jag fick.
Nej, alltså jag tror inte den magkänslan är fel. För det känns också ofta som att folk blir mer religiösa desto äldre de blir. Mm. Vilket jag inte tror är jätteovanligt eller jättekonstigt. Nej, jag skulle nog säga att jag är lika religiös från mina. Sen är ju typ så här, jag kanske inte är den bäst praktiska muslimen. Mm. Alltså det är väl det. Men alltså, om vi säger till exempel typ när jag skulle börja ta tag i mig själv och typ så här, när jag slutade med rökandet och allting sånt. Det var inte av religiösa perspektiv, det var mer ett hälsoperspektiv. Att det var bara så här, och att jag bara behövde få ordning på mitt liv. Mm. Men jag är absolut troende. Mm. Så det är också så här skön grej att bara ha i bakhuvudet och luta sig mot.
Går du att sätta ord på vad tron betyder för dig då?
Det gör det nog. Alltså, det är en ganska stor del av ens identitet. Alltså, jag är uppvuxen i ett muslimskt hem. Så jag är uppvuxen med muslimska traditioner. och traditioner och seder. Typ jag ber nu kanske inte lika ofta som när jag var yngre eller någonting sånt. Men, nej, men jag skulle nog säga att det är en ganska stor del av min identitet. Sen har jag en massa andra grejer. Så det är väl det också jag fattar, att vissa människor blir förvirrade av dels typ jag är ganska gaddad dreads, alltså typ så jag kanske inte ser ut som de mest, eller folks uppfattning av typ någon riktigt troende ser ut. Och sen har det ju gått i perioder i mitt liv. Det har varit mer aktiv och mindre aktiv. Men sen tror jag också att med hela, för jag vet inte, om, typ jag vet inte vad det är du bygger det på, men typ så jag snackade en del om det, jag brukade snacka en del om det på scen. Men det var också typ så här mer ur perspektivet som typ så här, islamofobin var så jävla aktiv och aktuell och den fanns runt hörnet. Mm. Så då var det bara typ så här, det här var det som fanns i mitt huvud på den tiden. Så då blev det väldigt mycket att man snackade om det på scenen också.
Men dina barn, blir de muslimer?
Ja, för jag är muslim. Fördelen med patriarkisk religion, det är typ så här, det går via farsan.
Okay.
Ja. Så tekniskt sett så blir de muslimer. Mm.
Och är din fru okej med det? Ja, det måste hon vara. Ni gifte er trots allt i
Moskva. Exakt.
Okay.
Hon är superchill. Hon själv kommer ju inte från en religiös familj. De är ju ateister. Mm. Så det är också soft. De har ingenting att krocka med. Mm. För då behöver inte, och också hon är jätteglad för hon behöver inte tjafsa med någon om hos vems familj de ska vara på julafton. Utan varje jul är vi hos Peres Danielsson.
Mm. Du, en grej liksom i det här med att ta tag i sitt liv. Jag funderar på om vi kanske har någonting gemensamt du och jag, fast liksom tvärtom på något sätt. För när jag breakade så pratade jag så jävla mycket om min nykterhet. Liksom. Mm. Fick nog det rådet också om att det där är mumma för media. Så här.
Mm.
Vilket ju ställde till det så in i helvete sen när jag slutade vara nykterist. för det var skitjobbigt att gå ut på krogen och folk så här.
Du
har ju pratat extremt öppet om ditt weedrökande och kanske också lite andra droger som du har satt i dig. Ställde det här till det för dig?
Du har ju säkert gjort, för det är inte heller någonting som man ska snacka öppet om. Men jag vet att när jag väl började köra stand-up, så en av de få grejerna som jag bestämde ganska snabbt var att typ, jag kommer vara öppen. För det sista jag orkar med är att typ så här, nu har vi fått reda på det här om dig och du gör, så då var jag bara lika typ så här, lite så här Eminem 8 Mile. Ja, men fuck it, då berättar jag. Det här är vad jag gör på min fritid. Jag röker, är där, pappa. Och sen var det ute och sen var det klart. Annars varför säger jag vet inte, för det säger jag aldrig nog hört om något typ så här, du skulle ha fått det här jobbet, men om det inte vore för typ så här, ditt rökande eller någonting sånt. Och sen fattade jag också själv att typ så här, för du måste fatta, när jag började prata om det så var det ingen annan som pratade om det. Typ ingen pratade i Sverige typ som drogkonsumtion på så öppet, alltså på det sättet, i alla fall inte i stand-up-scenen hade inte det laget. Så jag var bara så här, fuck it, jag gör det. Det är typ en del av min vardag går ut på det här, så fuck it, jag kan lika gärna prata om det på scen också. Sen vet jag om att typ så här, jag kan ha fuckat upp grejer för mig själv just på grund av att jag var bäng och oansvarig, eller typ jag kanske inte gjorde mina bästa prestationer på grund av det. Mm. Och där kan jag ha förlorat grejer på.
Jag fattar. Men det är inte så att liksom när du har varit och jobbat på P3 i Malmö att någon har tagit dig i örat för att du har haft ett, liksom pratat för öppet om weed i Simon Gärdenfors podd så att säga?
Ja, nej, det roligaste är väl, för det var också lite det jag menade, typ, så som när P3 hade avslutat mig så här, jag ville börja jobba, var det i tankesmedjan. Vilket jag har ju varit med alla mina jobb, jag har alltid varit så här, men du vet vem jag är.
Ja.
Och de är så här, ja, ja, exakt. Och då är så, okay, myself, då är det inte så mycket. Jag tror det har varit faktiskt lite av en fördel, typ så här, eftersom jag inte har hymlat med det, de vet vem de plockar in.
Mm.
Förstår du? Så det är inte som att de plockar in mig, som får du så här, va, har du sagt det här och det här? Sen vet jag att när jag jobbade på Petra första vändan, jag chillade väl lite med att prata om det på scen. Sen kommer jag ihåg att, jag tror när jag hade slutat jobba på Petra, och det här var egentligen bara en ren slump, hade jag gjort massor med andra grejer. Och så hade jag ett sätt som var ganska drogtungt. Där jag pratade om typ så här, cannabis, whatever. Typ, så här, tuff. Och så träffade jag Rickard Nerbe som var killen då som tog in mig till P3. Och han var typ så här, god damn vad du släppte loss efter att du slutade jobba på radion. Mm. Och jag var så här, men nu kan vi snacka fint. Men det kommer jag ihåg att också när jag fick det jobbet, det som lockade mig med det jobbet var just att det var typ så här, okej, nu har jag spenderat x antal år, må verkligen bara snacka om vad jag vill, hur jag vill, inte behövt förhålla mig till något regelverk eller förhållningssätt. Och det jag tyckte var spännande med att jobba på radion var jag typ så, okej, men hur överlever jag inom public service-ramar?
Just det.
Typ så här, kan jag fortfarande vara rolig, kan jag fortfarande trycka ut kan jag fortfarande få ur mig roliga grejer, typ så här, kan jag jobba bra inom en ram i stort sett.
Mm.
Och så testade jag det och det var också typ så här, nice, det går ju.
Mm. Nej, men jag är nyfiken på så här, är du helt nykter nu för tiden?
Nej. Okay. Nej. Eller så ska jag säga nej. Det är ju så här, det är också så här, nykter betyder att du är helt clean. Det är jag inte. Men jag konsumerar ju ingenting på samma nivå som jag konsumerade förut.
Mm.
Och också efter hjärtinfarkten var det ännu mer typ så här, okej. Okay, nu får jag chilla, verkligen ta det lugnt med det här. Men jag tror av mina vices så att säga, jag tror den första grejen som verkligen rök först, no pun intended, var drickandet.
Mm.
Jag tror drickandet är nog den enda grejen som jag kände typ så här, det här ser jag ett problem. Så. Sen var ju rökandet också problem på sig, men drickande var den första grejen som jag var så här, det här vill jag göra någonting åt och ta tag i.
Var det också den grejen som gjorde störst skillnad för dig? Eller var det weedet som du var inne på förut?
Jag tror det är en kombination. För weedet definitivt, eftersom weedet också var mer av en så här vardaglig grej. Alltså jag rökte ju hela tiden, så jag var konstant bäng. Men jag var ju också relativt funktionell bäng. Min alkoholkonsumtion däremot var mer problematisk. För också när jag drack, alltså när jag väl drack, jag drack rejält.
Mm.
Så det var också verkligen typ så här, nu snackar vi inte bara om att jag har sån här bombfylla eller så här minnesluckor hit och dit, men det är också typ så här, nu kommer jag vara ur funktion i 2-3 dagar, för mina baksmällor var så pass långa också.
Mm.
Så det var väl också en sån grej, det var typ så, okay, så jag spenderade halva veckan med att återhämta mig, sen så fort jag börjar bli mänsklig så är det typ helg igen och då kommer jag gå bonkers en gång till och så håller man på så. Och sen också eftersom jag frilansade, helg och veckodag var i stort sett samma sak för mig, alltså, så jag hade ju heller ingen typ så här, jag kan bara gå ut på fredag, lördag, utan då var det bara typ så här, vi kan gå ut på en tisdag, vi kan gå ut whatever, den som är sugen det går. Så att få bort drickat tror jag var ju definitivt grej. Sen ja, blazandet, alltså när jag tog bort weedrökandet var ju också en jättestor skillnad. För helt plötsligt fattade jag typ så här, man kan vakna och vara pigg på morgonen. Du behöver inte den här 3 timmars startsträckan av att få bort alla moln från huvudet och sånt.
Mm.
Och sen när jag fick väl bort fick ciggen också. Det var skönt, för grejen också typ så att man inte vet om mig, och man upptäckte mig alltså i samband med min ståuppkarriär och typ det var i mitt liv då. Jag har ju en idrottar bakgrund. Alltså jag körde ju basket, jag körde kampsport, så jag var typ så här, ganska kraftig idrottare fram tills jag blev typ 19-20. Och sen från typ så här 20 upp till 33-34 så var jag bara typ så här, men låt oss bara riva ner allting som vi har byggt upp.
Mm. Mm.
Så nu för att svara på din fråga, är nykter? Det är väl typ så här, ja, ish.
Mm.
Det kan ändå typ att jag kan gå ut och dricka då och då, men det är oftast välvalda tillfället. Och typ så här med rökandet ska jag verkligen inte göra, men jag har lite relapses med ganska gulligt häromdagen. Så tog jag faktiskt en cig, höll på att gömma mig utanför min port. Och så kommer en av mina grannar, en liten chilensk tant, och var så här, bara, ursäkta. Jag läste faktiskt i en tidning att du sa att du, vad heter det, att du har slutat tracka och att du började träna för att du hade hjärtproblem. Så jag bara, det är sant. Hon bara, du ljuger. Hon bara så här, det är bara för nu. Men ja, jag försöker hålla det clean.
Mm. Ja, det är imponerande om du kan ta en cig då och då. Det kan ju jag absolut inte göra.
Nej, det brukar ju bli, den ciggen brukar oftast bli 600. Men sen där någonstans hittar man stoppet efteråt. Mm.
Är det lätt för dig att skriva nytt material? Alltså nu när om vi pratar stand-up igen.
Jag vet inte. Just nu är jag en period där, för just eftersom jag ska skriva en hel föreställning, så vet jag inte. Och då blir det ju väldigt mycket annorlunda. Att vara så, okej, långkörare. Jag har aldrig haft problem med att skriva nytt. Det var lite av min grej när jag började köra stand-up. Typ så här, jag kom verkligen till Big Ben eller klubbar varje gång. Så hade jag bara nya skämt och nya tankar. Mm. Kanske inte var det tajtaste eller de bästa. Men typ så här, tankarna flödade konstant.
Var det för att du tyckte att det var tråkigt att köra samma grejer? Eller?
Ja. Också typ så här, lite samma sak där igen. Hoppa in med båda fötterna. Jag hade inte riktigt fattat hur stand-up funkade. Så som ett fucking barn, när jag började köra stand-up, jag fattade inte att folk skrev skämt. Jag fattade inte att det här är en rutin som någon har suttit och skrivit ner, övat 100 gånger och nu är det tajtaste. Jag var bara så här, och jag kollade på jättemycket stora specials. Mm. Och jag var ju verkligen bara så här, alla specials som jag kollade på var bara så här, den här människan är fantastisk på studs.
Ja, alltså,
jag kan bara plocka en mic och bara trycka ut sig de 20 roligaste minuterna i hela världen. Och det här gör han varje dag.
Mm.
Så när jag började så var jag bara typ så, det här är vad jag ska prata om den här veckan. Det här är vad jag ska prata om den här veckan. Och så var det någon som sa till mig, som en klubbarskär, som var typ så, hej, sparar du dina grejer? Och jag var typ så här, och det här är också mitt dumma huvud, typ så här, jag bara, men för vad? Jag bara, folk har ju redan hört det. Han bara, vi snackar om 50 pers i en fucking källare. Du bor i ett land med typ så här 10 miljoner pers. Det är ingen som har hört det här materialet.
Till ditt försvar, det fanns väl typ Big Ben då bara? Ja. Så att säga, alltså på...
Ja, ja. Så när jag började köra, då var det ju... Då var till och med Big Ben relativt nytt, om inte de hade kört typ ett eller två år. Men ja, så vi har alltid haft där jag kan skriva relativt snabbt, typ så här, typ så här är en tanke, det här är mina idéer om det, pappapam. Det jag alltid har velat bli mycket bättre på är just det jag ska göra nu, skriva en ordentlig föreställning där det inte bara är typ så här, nej, då går jag och snackar lite löst, hoppa lite mellan ämnen, typ, utan verkligen sitta och jobba med röd tråd av vad fan det är jag vill förmedla.
Ja, vad kul. Och liksom, hur lång blir den turné? Vet du det redan nu?
28 ställen, 28 datum. Ja. Ja, jag vill också säga bara så här. Måste berätta det för Maja också. Att jag är borta 28 datum. Mm. Nej, men jag ser fram emot det så jävla mycket. För jag har aldrig gjort det. Mm. Jag har lyckats på något sätt göra en massa med grejer. Men om någon anledning typ så här, missat den här gigantiska milstolpen i en stoppares karriär, vilket jag åker på en egen soloturné.
Men det var först när Jonathan och Unge fick arslet ur tummen, ja. Eller tummen ur arslet och gjorde sin som du.
Som jag bara säger, där försvann den lön i checken, ja. Så då måste jag väl göra det själv. Mm. Ja, nej, för det är väl också det. Ja. Jag har ju varit på turné innan. Jag åkte ju runt med Jonathan och Branne sämst, som vi gjorde i ganska många år.
Och var det åttonde gången nu? Senast.
Jag tror det. Det har varit lite diskussion om det var 8 eller 9. Men det blev lite diffust där också med pandemiåren och man sköt upp och så lade man till en extra. Men either way så gjorde vi det väldigt länge och det var jävligt kul. Men det gjorde också så att ingen av oss kunde åka ut på en egen turné. För att det var typ så här, man jobbade ett halvår för den turnén, så var man ute med den halvåret efter. Mm. Kom tillbaka hem, okej, nu måste jag jobba fram en ny 30 minuter tills nästa säsong. Så då spenderade man ett halvår med det.
Så nu när då förstår jag att det absolut inte blir någon sån turné 2024.
Sämst, ja.
Just det.
Nej.
Hörde Jonathan av sig och sa så här, hörni guys, jag tänkte nog göra en solo. Eller gjorde han det bara?
Nej. Alltså, vi hade redan bestämt den sista turnén som vi gjorde. Alltså, vi började alla vara ganska överens om typ, men det här blir nog den sista på ett tag.
Ah, okej, okay. Jag fattar. Okej, okay, så det var ingen bitterhet?
Nej. Alltså, nej, det är fett kul. Alltså, typ när Jonathan gick ut med att han skulle ut på en turné och när jag såg hur många biljetter han sålde, hur många datum han sålde slut. Alltså, först jag sa till Branne, jag sa, shit, vi höll verkligen tillbaka som pojken. Mm. Verkligen. Det är, så här, det är sinnessjukt hur han sålt, men det är svinfett. Och jag ser fram emot att se den showen också. Mm.
Ja, kul. Du, jag funderar på, det hade varit så snyggt ställe att sluta där, men jag kan inte riktigt, för jag vill prata lite grann om din, det är ju inte värvet ifall jag inte på något sätt berör din uppväxt. Hur skulle du säga att den var?
Det var nice. Mm. Två stabila föräldrar, två fantastiska syskon, massor med bra kompisar. Så alltså, som vilken barn som helst för någon som har kommit till ett nytt land och ska försöka lära sig en ny kultur och sen samtidigt fatta att man har en annan kultur och förena de världarna, men så bor man också på en plats där alla andra har samma satta inför samma situation. Mm. Så det är inte, man känner sig ensam på det sättet. Så nej, min uppväxt var, den var stabil. Väldigt typ så här, jag plugga, måste gå i skolan, idrotta. Det var typ det som var key points när jag växte upp.
Mm. Jag funderar på liksom Rågsved. Det är ju, det har ju gått väldigt, väldigt bra för dig. Hur har det gått för dina generationskamrater från Rågsved?
Det har gått bra.
Enligt Familjeliv och Flashback är det nämligen mycket droger i omlopp.
Oja. I Rågsved. Men jag kan också säga så här. Jag tror också att jag är väldigt tacksam över att jag är uppvuxen när jag är uppvuxen. Jag tror det hade varit mycket svårare att växa upp i Rågsved idag än för 20 år sedan när jag växte upp. Alltså till och med typ så här, ja, alltså överlag. Alltså jag tycker typ så här, de här generationerna som växer upp nu, vi kommer få ut några riktiga jävla diamanter därifrån, för de har verkligen blivit pressade. Mm. Över deras livssituationer. Och det är också så att det som hände utför nu, typ så att jag kan inte relatera till det. Det fanns inte på min tid. Alltså det våldet eller typ så här den drogproblematiken, alltså allt det där är väldigt nytt och någonting som de här sista generationerna nu har fått uppleva eller växt upp med eller någonting sånt. Jag har aldrig begravt någon av mina kompisar. Mm. Min uppväxt i Råk också, den var väldigt, alltså bro, du är som vilka grabbar som helst. Du, så här, du idrottade, du ville ha tjejer, man ville ha kul, gjorde lite bus, lite hyss, lite där och det där. Men överlag tror jag alla som jag växte upp med, eller de mesta som jag växte upp med, har det gått bra för. Mm. Jag hade ju två stycken från, som också är från Råk, som 85 eller 86 som mig. De var ju de två första svenskarna som tog sig till NBA. Mikael Lampo och Damir. Så nej, Råk är det chill.
Mäktigt.
Mm. Ja.
Men varför tror du att det har gått bra för dig?
Alltså samma sak där, man. Det är en definitionsfråga. Jag vet inte vad det är som räknas som bra. Alltså typ, ja, det går bra för mig. Typ så här, jag får göra grejer. Jag är med på tv, jag gör det här. Men jag har också hållit på med det här ganska länge.
Mm.
Och det är väl nu typ så här, som det har börjat lossna. Jag tror jag har fortfarande en väldigt bra bit att gå tills jag känner att det går bra för mig. Eller tills jag känner mig typ så här lugn.
Mm.
Just nu tror jag att jag fortfarande är i någon form av så här survival mode. Där jag bara försöker typ så här, okej, nästa steg. Mm. Det är därför jag ser fram emot den här turnén så jävla mycket. Vilket är definitivt typ så här, jag tror jag aldrig varit så exalterad av en grej. Men jag tror heller aldrig jag varit så jävla rädd för någonting i mitt liv som den här jävla turnén. För det här är ju kanske också är anledningen till varför jag aldrig har gjort det förut. För typ så här, nu måste jag verkligen stå på mina egna ben. Vi ska se typ så här, håller jag, klarar av. Typ så här, det här är det testet som jag har väntat på.
Mm.
Så man vet, efter turnén kanske det blir min sista turné. Kanske blir en i många, I don't know. Men, jag vet inte. Definitionen av typ så här, det går bra för dig. Jag vet inte. Det finns så mycket mer grejer man vill göra där ute. Det finns så mycket grejer. För det är väl också det. Så fort du levlar upp så fattar du typ så här, oh my god, det finns så mycket mer grejer där ute än vad jag trodde. Och så kommer du till nästa steg så var det så här, Jesus, okej, okay, fortsätta. Men jag har kul. Och jag försöker göra mitt bästa.
Mm.
Jag säger, det är väl de två enda grejerna som jag kan luta på. Och jag lär mig också att jobba.
Men jag tycker liksom, nu ska jag lägga ord i munnen på dig, men jag får liksom ändå känslan av att det är någon så här, du har liksom något slags mod, och det kanske egentligen är
dumhet.
Nej, driv skulle jag säga. Ja. Alltså apropå att det inte har någon drivkraft då eventuellt.
Ja.
För att jag menar att liksom stiga, hur säger man? Mm. Att kliva fram till älga fram. Vad bra det går. Vi skulle ha gjort den här intervjun tidigare. Nej, att stega fram till Kodjo och liksom fråga, okej, hur gör man stand-up? Ja. Det här som du håller på med. Som du gjorde då för 15 år sedan. Ish, liksom. Det är något slags mod ju. Och sen bara gå upp.
Vet
och
du
göra...
vad? Mm. Det kan vi säga. Det är inte riktigt mod, utan det handlar om att jag blev synad. Det är egentligen det som hände den kvällen.
Okay.
Så när Kodjo körde där på Södertörn, jag var där med en av mina äldsta barndomskompisar, Robel. Så Robel har känt mig sedan jag var liten. Och han och många andra, från att vi har varit liten, alltid varit så här, men du borde köra stand-up. För jag har alltid dött för stand-up. Så typ, jag kommer att vara i USA typ en sommar. Och så såg jag typ så här 40, de hade så här, typ så här HBO, 30 Minutes, BET. Jag tror varje ståuppklipp som jag såg, kom jag tillbaka till Sverige och jag citerade allt bara word for word, alltså verbatim till honom. Och sen sa han så här, och de var bara så här, varför kör du bara inte stand-up? Och typ, jag var lite i min ungdomsrätt, typ så här, den killen som gillar att skämta, kul. Men min grej var ju också bara att jag hade ingen aning om hur svensk stand-up funkade. Jag hade ingen aning om det fanns. Jag kommer ihåg typ så att slängde i brunnen från när du var liten. Och sen var det ett kort tag de hade hela Stockholm Live-grejen och sånt. Men svensk stand-up var ingenting som fanns på min radar. Så när han brukade fråga mig, typ, varför kör du? Jag var bara så här, men det finns inte svensk stand-up. Alltså, jag vet inte vart du tror att man ska gå. Och han var med mig den kvällen på studentpubben på Södertörn. Och så gick vi och kollade på Kodjo. Och så var han så här, men vänta, han kör ju stand-up. Så jag var så här, ja. Så han bara, men då finns det ju stand-up. Så jag bara, ja. Han bara, om ditt problem är att du inte vet hur man ska börja, varför går du inte bara snacka med honom? Han bara, om det är det som är ditt problem. Så jag bara, men det är det som är problemet. Han bara, men gå och snacka med honom då. Jag bara, jag ska gå och snacka med honom. Och så gick jag och snackade med honom. Och så fick han fucking karriär utav mig.
Ja, fantastiskt.
Ja, så ja. Kära till Robert.
Mm, vad kul. Du, stort tack för att du ville titta förbi.
Tack så mycket för att jag fick med. We'll be right back.
Jag vill verkligen varmt rekommendera Ahmed Berhans avsnitt av Sommar från förra året. Missa inte det, men du, innan du drar så skulle jag vilja berätta för dig också att producent idag var Ninni Westin och att jag heter Kristoffer Triumf. Nästa vecka syns vi från betydligt varmare breddgrader om du vill, kan och vågar. Tack för idag. Adios.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code SUMMER.